Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Det har varit mycket handboll i hans liv. Ända sedan han var en liten grabb i Gråbo, via Sävehof och landslaget. Via Doderstadt i Tyskland och sen Sävehof igen. Just nu är Mr. Kamikaze, som han kallas, mitt inne i, fast precis i sluttampen av klubbens kanske framgångsrikaste år. Jag pratar om Anders Eliasson, som är huvudperson i detta avsnitt av Mitt Partille. Timmen ska handla om Anders, och det blir mycket om handboll, och dessutom blir det lite av hans favoritmusik mellan varven. Och jag som intervjuar heter Leif Lundvall. Vad säger du? Välkommen hit, Anders.
Stort tack.
Vilket år det är för Sävehof?
Ja, fantastiskt. Ja. Obeskrivligt faktiskt. Och det är bara frågan om man klarar att göra det ett sånt här liknande år någon mer gång. Det är fantastiskt år.
Ja. 5 av 6 ungdomslag i SM-final.
Ja, magiskt.
Damerna vann SM.
Ja, det sätter ju press på oss herrar då helt plötsligt. Så ja. Att vi ska se vad vi kan göra imorgon.
Precis, vi spelar in detta på onsdag och imorgon är sista och avgörande matchen i Alingsås mot Alingsås.
Jättekul.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, verkligen.
Så vi vet inte, när ni hör detta på lördag här, så vet inte, då får vi se hur det har gått.
Exakt.
Ja. Vad tror du om den matchen då?
Nej, men jag tycker det är väl en helt fantastiskt år, även om man pratar handbollsligan enbart, så det har varit ett fantastiskt år. Spännande matcher. Kristianstad vann väl serien helt klart, men sen mellan andra platsen Malmö och åttonde platsen RIK, så har det varit väldigt jämnt. Ja. Alla har slått alla, och även de lagen under där har faktiskt varit med och bidragit, så att det gjort ett året som har gått i handbollsligan. Det har inte varit någon klar match för förhand. Och så som handbollsälskare så måste man ju tycka att det är helt fantastiskt. Så att,
Men Sävehof som kom 7 i serien och nu är SM-final, och stor chans att ta det imorgon.
Ja, men jag har fått den frågan många gånger, och jag tycker fortfarande att sjundeplatsen speglar inte riktigt rättvist, som det bara skilde 4 poäng mellan 2:an och 8:an. Så då kunde det gått lite hur som helst. Så att vi har ju slått ut Malmö nu och slått ut Skövde, så att vi känner ju inte på något sätt att något av de lagen skulle vara bättre än oss. Och så laget och vi har ju pratat om mer om detta sen när vi satt i augusti förra året, så att detta är en målbild som vi har framför oss och trott på den hela vägen. Och nu står vi faktiskt där i matchen, så att det känns väldigt spännande.
Lite drömscenario nästan, att det blev Alingsås också och att vi finns i Partille Arena. Vilken stämning det är på matcherna.
Nu när man ser efterhand här, de här 4 matcherna vi har haft, så har det varit faktiskt exakt så. Och då är det faktiskt en liten en drömfinal, samtidigt som att RIK hade också varit kul att mött i dagsläget.
Men självklart.
Men Alingsås står med en härlig publik. Även om de höjer på motståndarna, så har de en fantastisk publik som står bakom dem och gör stämning. Sävehof och Kamikaze med gänget där, de gör också fantastiskt bra, men de är mängden uppe i Alingsås, och det är härligt att se. Det tycker jag är kul. Ja.
Vad tycker du om att spela i Partille Arena då?
Partille Arena tycker jag är en fantastisk byggnad som Partille kommun valde att satsa på, Partillebo då, så att är jättebra, och för Sävehofs del och hela den resan som vi har fått, och det är nog en del av framgångarna som har kommit nu, för att vi har så tätt intill och verkligen kan hjälpa varandra på ett helt annat sätt än man gjort tidigare. Man åkt mellan Partillebohallen och Sävehofhallen, numera Kvisthallen då. Mm. Så att nej, jag tror att det är en stor del med Improve Gym som ligger på plan 3 som har gjort mycket för att stärka med hela fysen med Elvira Rakovic i spetsen, som har fått killarna att få in helheten, och John Scotts i botten där de kan äta sin lunch om det ska vara så. Så att jag tror det är en helt annat proffsigare Sävehof idag.
Ja, det är jätteroligt. Totalt sett. De här matcherna som har varit nu, de här 2 hemmamatcher blir det så, och även damerna då, det måste ju vara väldigt bra för framtiden, för nu börjar folk hitta hit också.
Ja, men det är väl det man hoppas, och det var ju som någon skrev i någon tidningsrubrik här nu efter måndagens match när vi vann här senast då var det väl 3-7 på läktaren tror jag, och det var ett fullsatt. Man kunde tyvärr inte få ut scenarenan där.
Nej.
Men det var fullsatt och så här ska det vara varje gång, och det är det man önskar. Och det,
kanske göteborgarna hittar hit också.
Ja.
Det var ju någon som sa att det gäller att lära göteborgarna att det tar lika lång tid att åka ifrån centralstationen till Korsvägen som ifrån centralstationen till Partille Arena.
Ja, precis.
Men det tror man kanske de inte.
Nej, men så är det.
Ja. Men du Anders, imorgon är det final då, och när det sänds så har den spelats, och du har ju faktiskt bestämt dig för att lägga av också.
Ja.
Det sista matchen.
Ja, men faktiskt det är sista matchen, och det har jag sagt kanske ett par gånger tidigare, men
ja, du kanske när det är sent så kanske du har tackat ja till ett nytt erbjudande.
Ja, vet man inte.
Det vet man aldrig.
Nej, man ska aldrig stänga dörrar, men jag har gjort denna resa nu och jag har varit med Sävehof så länge, och jag blev värvad av Stefan Albrektsson och Gunnar Kvist här när jag var 18-85, så att
det har blivit några år.
Det har varit några år och följt både på alla nivåer med både mina barn Charles och Mimmi och var tränat om och lite så här, så att man har gjort hela biten från...
Absolut, vi ska gå igenom det om en stund, tänkte jag.
Okay.
Men vi ska spela lite musik också. Jag har kommit in med en låtlista. Vi ska ta den första redan nu. Ed Sheeran med A-Team. Det är en
trevligt.
Bra låt.
Trevligt.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream.
Och här i det här ett avsnitt av Mitt Partille. Tänkte vi skulle börja från början, Anders. Var kommer du från?
Jag kommer från Lerums kommun, Stenkullen. Jag har gått skola i Gråbo.
Mm. Där växte du upp?
Där växte man upp.
Ja.
Ja.
Var det handboll ni från början?
Nej, det var det faktiskt inte. Det var mina föräldrar. Min mamma framförallt har sköt bågskytte.
Okay.
Så det gjorde min stora syster och storebror. Vi hade på tomten lite sån bågskytte. Min morbror Kalle var väldigt duktig och var jag tror alla var med. Man var med i uttagningar till OS och lite sådana grejer. Så att, det var man lite impad av.
Ja. Så du kommer från en idrottsfamilj kan man säga?
Ja, definitivt. Min mamma som inte är med idag, men hon var väldigt sportintresserad.
Alltså,
titta på allt.
Din pappa då?
Jo, men han är också sportintresserad, men han jobbar mer tror jag.
Men var det mycket, stöttade de dig mycket när du höll på?
Ja, alltid.
Alltså, uppmuntrade dig?
Hela tiden. Mamma och pappa har alltid varit mina stötter.
Ja.
Ja, absolut.
Så är det. Men det började handboll då, hur gick det till?
Ja, men det var väl i skolan när man gick i tredje klass där och det var dags för den här Jägerkuppen som det hette på den tiden. Det heter det kanske idag med, jag vet inte. Men Jägerkuppen, och då var det min rektor på skolan, Torbjörn Eliasson, som sa att våran klass och min lärare Anita och Kerstin tyckte detta var jättekul. Så att de startade igång ett lag där, så vi hade ett bra lag och vi vann den turneringen där med Jägerkuppen.
Mm.
Och sen så skulle jag med, då hade jag två kompisar, Hasse Rundlöv och Jimmy Svensson, som var väldigt duktiga och spelare redan. Mm. Då drog de med mig till Baltikov.
Just det, den stora klubben i Lerum får man väl säga då, va?
Precis,
Lerum. Ja.
Så att där börjar man när man gick där, och så på den resan är det. Jag har spelat fotboll och hockey och alla sådana sporter som man utövade som ungdom.
Det har du gjort också, så det har inte bara varit handboll då?
Nej. Mycket fotboll i Stenkullen och även i Läxtorp. Har haft med det med. Sen när man var upp mot 15 där så valde jag en dag.
Mm.
Då blev det handboll.
Ja, det måste man kanske göra någon gång i den, om man ska satsa.
Det var faktiskt ingen satsning så. Man gick i det. Inte för min del var det inte så, utan det var mer att man... Det var det som gällde då. Alltså då tänkte inte jag att Som liten sa man alltid att man skulle bli proffs. Men om det skulle vara i fotboll eller i handboll, det visste man inte kanske i det läget. Men när man kom upp mot 14-15 där, så var det faktiskt jättegivet för mig att nej, det räckte med fotbollen.
Det kanske var så att du var duktig i handboll?
Ja, men det har säkert med det att göra också. Att man... Men jag slår mig gärna för bröstet och tycker jag är duktig fotboll också. Alltså. Så att jag, nej. Så att, men det var det som var roligt.
Vad hade du
det
spelat om du hade varit gått långt i fotboll? Vad tror du? Vilken position?
Ja, jag var faktiskt anfallare, så jag var sköt rätt hårt. Sköt långskott. Men ja, jag vet inte. Man kan ju drömma.
Ja, precis. Ja. Men du, det var, fastän du spelade i Baltikhov som inte låg i högsta serien direkt, så hade de lite koll på dig från juniorlandslag och sånt där.
Ja, Stig Julle Johansson, min första förbundskapten där, han hade lite koll på mig. Och Baltikhovs, jag är född 67 då, så att var jag 67 var faktiskt rätt duktiga. Så jag var med uppe i täten där, men... Så då fick jag förmånen att vara med i juniorlandslaget på den tiden. Och då var Julle med, och sen var det han som drev att jag måste byta klubb för att ska jag få behålla min plats i landslaget, så måste jag också röra på mig.
Jaha, så han hade ett finger med i spelet där?
Ja, han stötte på mig och ville driva på det, liksom karriären. Så att, då hade jag ju min tränare Rudiger Österlo i Baltikhov, som även han är engagerad i Sävehof och gjort mycket många år där. Han var min tränare i Baltikhov och hjälpte mig och var min, kan man säga, mentor i det läget.
Det är viktigt att ha såna här personer under uppväxten som stöttar och uppmuntrar och är nyckelfigurer egentligen för ens utveckling.
Absolut, jätteviktigt. Och man vet att de gör det med sitt hjärta.
Ja, det har säkert du gjort med många också i Sävehof.
Ja, hoppas det. Hoppas verkligen det.
Ja, det är jag helt säker på. Men hur gick det till? Det fanns ju ett antal klubbar att välja på. Det var inte bara Sävehof då, utan det fanns ju RIK och lite annat.
Ja, det var faktiskt förmånen att få förfrågan både från Varta och RIK och Frölunda på den tiden som låg i högsta serierna. Och jag är ödmjuk, men jag pratar mycket med Rydiger faktiskt och min mamma och pappa lite sådär, och då låg ju Sävehof i Allsvenskan, eller Division 1 som det hette då.
Ja, just det, de låg inte i högsta serien då.
Nej, och då tyckte man att men det kan vara ett bra steg att gå för mig, och jag tänkte inte så mycket på det, men det var det kanske, och jag tyckte väl mer att det låg lite närmare Lerum till Partille än det var till Göteborg och Frölunda och sådär, så att... Och det kändes också rätt bra med Stefan och Gunnar när de kom och presenterade.
Stefan Albrektsson och Gunnar Kvist, ja.
Precis, hur de presenterade upplägget och lite sådär.
Ja, de är väl rätt bra på att övertyga, och sen det kan jag tänka mig. Eller...
Goa människor.
Ja, absolut.
Stora hjärtan.
Jajamensan. Men då var du 19 år när du kom till Sävehof. Kunde du bidra med någonting redan ifrån början?
Ja, jag tror att jag bidrog med några mål där första året, för vi gick upp i högsta ligan det året och gick upp i elitserien som den hette då.
Har Sävehof varit i elitserien sedan dess?
Ja.
Varenda år?
Ja.
Så det, ja. Så det var en väldigt viktig grej egentligen som du var med om då?
Ja, faktiskt. Det var en riktigt rolig resa där med Stefan Ankarsten, Denne Augustsson och Klimpen Andersson och Janne Östlund och fantastiska killar som var med på den tiden. Så att,
då var det Partillebohallen som gällde.
Partillebohallen.
Ja. Nu kan det vara lämpligt att ta nästa låt, tycker jag.
Okay.
Candy med Robbie Williams, också en bra låt.
Ja.
Ja, det var Candy med Robbie Williams. 8 år var du i Sävehof då.
Ja.
Hur var den tiden?
Nej, men det var ju en väldigt spännande där man hade, jag var ju yngst i laget, fick sjunga på bussen och så på bortamatcher och bra vitsar och en annan liten resa. Thomas Johansson, målvakten som var där då, tog hand om mig lite extra.
Han är väl också med i kulisserna nu?
Absolut, ja. Han är med definitivt som ledare, ja, i akademin, och sen, ja, jobbar han ju på arenan.
Ja, just det, det, så är det, ja.
Men Thomas tog hand om mig också lite i det läget och visade vägen. Det var jätterolig tid. Det var ju många äldre som sagt, mm, som även om de kanske bara var mellan 8 och 10 år äldre än mig, så kände jag mig att jag var, de var äldre. Och
det är en viss skola man får gå igenom.
Precis, en skola. Jag blev bästa kompis med Thomas Palmqvist, Pallas. Han var materialförvaltare, kom samma år och jag fick ju bära allt. Så jag, han och jag bar. Jag har inga problem med det.
Vad tror du rent allmänt om det här med lag? Är det viktigt för uppfostran och så?
Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror att lagspelare kan ju samarbeta på ett lite annorlunda sätt. Och det, man ser ju, det finns ju egoister i ett lag också. Mm. Men man får ju, det är inget fel att vara egoist. Man måste ju kunna vara egoist i laget och veta om att man kan inte göra allt själv. Man måste lämna ansvar och förtroende till sin kollega eller kompis. Så att hitta ett lagspel, det är väl det finaste man kan göra, ha kompisar och fira med. Mm. Att stå där som vinnare ensam i alla lägen är inte alltid kul. Bara några stycken är mycket roligare.
Så är det ju, helt klart. De åren, var det någon större framgång med Sävehof?
Ja, vi gick ju upp som sagt. Det första året var ju upp till elitserien och sen var faktiskt vi med i första året vi spelade där. Då var vi ju i topp väldigt länge. Men vi spelade på bra där. Mina två sista år spelade vi ju final mot RIK ena året och Brott andra året, som vi misslyckades med att vinna. Så vi kom ju innan jag lämnade för Tyskland då. Så vi var med där, då hade vi Ilja Puljovic som,
just det, han kommer ihåg.
Ja, först hade vi Åkan Drat som var med och tränade när vi gick upp. Och sen kom Ilja Puljovic in i bilden och la en lite mer en annan mentalitet, lite tuffare, lite hårdare mentalitet kan man väl säga, som man kommer från Kroatien, så lite andra värderingar kanske vi svenskar, snälla så är det, utan det var lite tuffare mentalitet som sagt, som många fick bekänna i det läget under några år där. Men gjorde ett bra grovjobb och la en plattform tror jag till Sävehof, stora delar.
Men det blir inget SM-guld i alla fall de åren.
Nej, det blir inget SM-guld.
Det blir finaler bara.
Ja.
Men du, vi hoppar fram här, ända fram till Tyskland då. Mm. För att efter de här 8 åren så stack du ut i Tyskland som proffs.
Ja, fick vi vara med i landslaget och spela lite grann där innan.
Ja, vi kan prata lite grann om landslaget, för att det var ju under Sävehof-tiden som du kom med i landslaget.
Ja, precis. Jag fick med förmånen även där och var med och representera Sverige. Och var med mer på träningsläger än var med i matcher. Men jag har väl 9 kamper, tror jag.
Men du var precis under den här gyllene epoken Bengan Boys där.
Ja, precis.
Det var inte världens lättast att slå sig in bland de här Staffan Olsson och Wislander och...
Nej, de 64-erna som de var jätteduktiga. Och man jobbar ju ofta i jämna årkullar, alltså 64 och sen 66-er och sen 68-er. Mm. Och jag är ju 67-a, så man kommer lite emellan där. Och 64-erna är ett fantastiskt gäng och hade många fina år. Och de slutar ju inte då, utan då fortsätter de ju. Och då kommer man ju lite självklart mellan. Sen är 66-erna jättefin årgång också, med Magnus Andersson och de i spetsen.
Så är det ju med alla lag. Ett lag som vinner.
Ja, precis.
Och då man sitter på bänken och man är på lägenhet. Det är inte, man kan inte liksom vara för kaxig. För att man, hade de förlorat så hade man kanske kunnat sagt att jag vill vara med mer.
Men... Precis, helt rätt. Ja, men så, exakt så var det också.
Det är lättare för tränaren att fortsätta med samma, om man vinner.
Ja, helt rätt. Nej, men jag var med där och det var mer tidningen som tyckte att man skulle vara med, så Bengan kände väl ett ansvar och man får testa han Eliasson, och då fick man vara med där. Och jag var med lite grann och det var faktiskt då jag umgicks och träffade Staffan Olsson och var med på ett läger, lite olika läger, och han frågade vad man skulle göra och lite sådär. så sa jag, då var han faktiskt i Niederwörthersbach. Och då sa jag, du får höra av dig om du hör något. Så det var faktiskt han som ringde mig när det var dags för Tyskland då.
Ja, men det var ett rätt stort steg. Kunde du någon tyska då?
Nej, det var lite sämre. Jag hade väl gått någon sån här... jag var inte så bra. Jag hade gått någon sån här C-tyska gymnasie någon gång, tror jag. Men Christian Olsson intervjuade mig faktiskt där.
Reporten
Christian Olsson, som när jag skulle bli proffs där. Så han frågade just den frågan om jag blivit, om jag kunde ha tyska. Då sa jag nej. Då sa han att... nej, men då är jag är väldigt duktig på tyska. Så han sa, men jag kan lära dig lite extra.
Han är bra på att snacka i alla fall.
Ja, men han var faktiskt duktig. För ja. Han sa det att jag kan ge dig lite extra kurser. Så jag körde sommaren där med Christian. Och så, ja, då ville han ha någon ersättning för det. Och då frågade jag, vad vill du ha då? Kunskap. Så fick jag lära honom att gå på gymmet. Så han var med mig på gymmet lite på morgonen.
Ja.
Och sen åkte vi och tränade tyska. Så det var bra.
Han är ju inte jätte, du, vad ska jag säga, kraftig.
Nej, så därför han behövde just det stycket.
Bygga på sig lite.
Ja, bygga på sig lite. Ja. Han är rolig.
Ja, visst. Ja. Vi ska prata mer om Tyskland. Vi tar nästa låt. Då blir det här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle.
Jag borde ha förstått då när du tittade bort att allting har ett slut, att allt är vackra är kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
Ja, då har vi kommit fram till Tyskland, Anders Eliasson, som vi som är med i, som huvudperson i det här avsnittet av Mitt Partille. Hur gick det till när du kom dit nu då? Det var inte i högsta ligan, det laget låg i, ska vi se, det hette Jan Duderstadt.
Ja, det är på Jan Duderstadt. Ja, han låg faktiskt i tredje ligan.
Ja.
Ja, vi satt och funderade, för då återigen var man ju aktuell för landslaget här hemma. Mm. Jag var bara 26 år, så jag var inte jättegammal, men jag var ändå äldre än vad de när de drar iväg idag. Mm. Så, och min fru och jag så har träffats ett år innan precis, och vi sa det att vi hittar på något. Då hade jag varit i Sävehof i 8 år som sagt, och kände att man kunde resan till Eskilstuna och de olika handbollslagen som spelade i handbollsligan idag. Så sa vi att vi kan åka ner dit ett år. Så jag skrev på ett 1+1 år där nere för att se vad det bär.
Det var ju inte så jättevanligt att bli proffs då, va?
Nej, det var inte många som var proffs på det i den tiden, utan det var väl några få. Björn Hysén och Claes Hellgren och Staffan Olsson, Magnus Wislander och Per Kalén och Peder Hjärphag var ju varit ute och lite sådär. Så att det var inte många.
Nej.
Men Mats Olsson har ju varit ute också. Men det var en av de början där, och det var ju för att reglerna för internationella spelare då fick ju inte vara hur många som helst i lagen på den tiden. Men när jag kom ner dit så det var en upplevelse egentligen. Det var det vi gjorde, bestämde oss för att göra. Och då visste jag också att jag lämnade landslagsbiten bakom mig.
Okay.
Att, jag gick ner en division kan man väl säga.
Uh-huh.
Men det var en riktigt rolig resa. Efter bara några månader, 4-5 månader, så blev jag spelande tränare.
Gick det bra sportsligt då?
Ja, vi tog oss upp i andra Bundesligan redan första året då. Och det var ju nästan en förutsättning. Men det var också klubbens målsättning, och det gjorde vi. Och vi var inne på spelare, en polack och en ungrare som var väldigt, också väldigt betydelsefulla för laget. Så år 2 där när vi spelade andra Bundesligan så låg vi i toppen på andra Bundesligan egentligen under resterande 4 åren som jag var där. Så att, och andra Bundesligan var bra. Bra nivå och i toppen.
Finns de kvar fortfarande i laget?
Jajamensan, men i och med att då lämnar också även en huvudsponsor, för det är en liten stad. Om inte sponsorn är med, då fallerar det liksom.
Okay.
Så att han stod ju för allt egentligen, och då lämnade han där egentligen när jag lämnade. Mm. Så att...
Men hur var en vardag? Det var, hade du familj då?
Ja, men vi fick Charles, Mercedes och jag, vi fick Charles först när vi precis flyttade ner där i september. Och så kom Mimmi då ett par år senare. Mm. Så att det var väl det var precis så vi resonerade. Och redan då när jag tog över som tränare så fick vi ett nytt förslag. Och då skrev vi på ett treårskontrakt med dem. Mm. Och då bestämde vi att vi skulle bo där. Så att Så då blev det så där för några år och så blev det totalt 5 år.
5 år, det är ju ganska imponerande. Du har ett litet hjärta kvar såklart i en stad man har bott i 5 år. Så.
Ja, hedersmedlem faktiskt i TFN Duderstedt.
Nej, vilken grej.
Ja, faktiskt. Det är inte många som blir det. Så
när
det
du åker ner mot Rivieran med bilen, då stannar du till där då?
Ja, men det händer faktiskt. Alltså. Så att, ja, men sen ringer jag mina vänner där och så tar vi en fika. Så
vad härligt, så härligt.
Det är lite mysigt.
Du, något helt annat, jag skulle vilja veta, hur beskriver du dig själv som spelare?
Som spelare? Mm. Mer än uppoffrande, viljestark, går mycket på kraft, inte så, ingen alltid så här bolltrollare kan jag inte säga kalla att jag var, utan jag var mer power.
Genombrott?
Genombrott, mycket vilja.
Skytt? Sköt hårt?
Ja, tillräckligt. Det finns sådana som skjuter mycket hårdare. Men
mycket mål?
Ja, mycket mål gjorde jag.
Och mycket känsla, liksom, ja, vilja.
Ja, mycket adrenalin och mycket vilja och power.
Ja.
Det var väl jag.
Är det därifrån namnet kommer då, kamikaze?
Ja, det var egentligen tidigare då, innan Tysklandstiden där, när Gerrit i Broen jobbade på kansliet i Partlebålen och myntade det när jag hade min uppoffrade stil, att jag var en kamikaze som de här japanerna, stridspiloterna.
Ja, just det.
Så att då blev det att jag hette Mr. Kamikaze, och det har följt med mig hela vägen, och det är jag stolt över.
Ja, det är väl ett härligt namn, och det klart man måste, jag skulle vara så stolt om man tänkte, du har ju hela hejaklacken uppkallad efter dig.
Ja, faktiskt, och det känns, och det är roligt.
Ja, det förstår jag verkligen.
Och det glädjer mig också när de gör sånt jobb som de gör här nu på de här slutspelsmatcherna som de gör både för damer och herrar. Och hänger med. Så att det är kul.
Mm. Ja, de är duktiga. Det är en jätteviktig del i ett idrottslag. I alla fall när man är på sån hög nivå. Det är att man har supportrar och att det är stämning.
Ja, precis.
Och ett sånt här relativt litet ställe som Partle, så är det ju, det är så skoj att det är så på det sättet.
Ja, den kan växa, den skaran. Det finns plats för fler. Så det är bara att välkomna in mer där.
Ja, och återigen är det nog ganska viktigt det som händer just nu med de här SM-finalerna. För att då växer ju en sån skara också.
Ja, och därför ska man också uppmärksamma dem. För de gör ju ett fantastiskt jobb. Så att det är jättekul. Så att, all cred till Kamikazes och de som står i spetsen där.
Mm. Nästa låt, Calling Out Your Name med James Blunt, kommer här.
Well, you could stand there waiting for a rainy day. Close up your heart and hide your dancing shoes away. And cut yourself with your mistakes. Leave a hook lying in a line of chalk. Everything you need's disguised in double. So wound yourself and let it end.
Vi vandrar vidare på din resa till Sävehof igen.
Ja, precis efter Duderstedt där. Så,
ja,
så
då var du i den åldern redan som de flesta lägger av.
Ja, precis. Jag hann ju bli 31 år där någonstans.
Ja. Nu, i handbollen kan man bli lite, är de lite äldre än vad man är många gånger i vissa andra sporter.
Jag tror också att det handlar lite om handbollen är ju ingen penningsport så. Så att, jag menar, man använder ju handboll för att många studerar ju samtidigt som man spelar handboll, och så får man några extra kronor för handbollen, och så är det ju det och studiebidrag typ som får en att funka. Och sen när studien är klar och man vill satsa på sin civila karriär så, så, så räcker det liksom. Och då kommer man ofta upp i en 28-30 år och då... Ja, det är familj och lite andra värderingar.
Ja, ja, absolut. Men det var ingen snack om att du skulle fortsätta när du kom hem där.
Nej, men det var faktiskt både Tage Kristoffersson som var ordförande och Mats Grauers som blev ordförande det året som frågade om jag ville komma hem och från Tyskland. Och vi satt väl i ett val att kunde skriva på ett nytt femårskontrakt där nere. Mm. Hade vi lite andra möjligheter, men vi såg om barnen. Charles var fem då. Skulle bli sex och börja på dagis och ja, Mercedes, min fru, ville också göra någonting och inte bara hemma och barnen hade ju ändå blivit några år och ta vara på tiden lite.
Ja, ja,
så vi kände väl att när vi åker hem och så fortsätter jag spela i Sävehof igen. Det kan vara
perfekt. Kul. Och samtidigt satsa på sin civila karriär i sidan av också då.
Ja, men precis. Ja. Börja och titta på den, ja.
Ja, vad härligt. Mm. Rent sportsligt, då gick det, det blev inget SM-guld förrän sista året.
Nej, det tog lite tid där. Och,
då hade du nästan lagt av.
Ja, men precis. Jag hade lagt av.
Så jag, alltså, hade du lagt av?
Jag hade lagt av och så Rustan Lundbäck som också är en fantastisk person och tränare som ledde lagen ville att jag skulle hålla igång när jag väl hade tagit skolagt skorna på hyllan och sa det, håll igång nu så får vi se här till våren. Och då gjorde jag det. Så jag höll igång och på våren blev en av killen som heter Thomas Gustafsson, han blev skadad. Så ringde Rustan och frågade om jag tycker de var med. Hoppade jag in.
Ja, och då blev det SM-guld.
Slog ut RK i tre raka i Skandinavien.
Det var gott.
Då var också vändningen lite tycker
i
jag.
I Skandinavien, då var det, ja just det.
Ja, bäst av fem då också faktiskt.
Ja, okej. Okay. Det var väl rätt gött att Sävehof slår RK.
Jo, men det var också RK har alltid varit storebror sportsligt. Mm. Och RK har alltid varit en fantastisk förening och är en fantastisk förening. Men i rättsläget så är ju Sävehof mer har gått förbi både sportsligt och även organisatoriskt.
Absolut. Om du beskriver Sävehof, kan du göra det? Som förening?
Jag har varit 8 år där som sportchef också så att jag kan ju föreningen väldigt väl. Och, en fantastisk förening med stort hjärta, en stor familj som har allt skulle jag vilja säga. De tänker på alla, handbar för alla, en organisation och de som driver det med de ideella krafterna som sköts där. Det är ju ett fantastiskt arbete. Alla CSR-projekt man jobbar med. Försöker jag ihop med Angrenskolan och föra ihop med Partille gymnasium där herrspelare och damspelare är inblandade. Gör ett utbyte med bredden som vi har med ungdomarna, start som 7-åringar och ett fantastiskt arbete där nere på dem och alla ungdomsledare, cirka 250 stycken som är...
Ja, det har jag tänkt på många gånger för att man är ju lite inblandad i lite andra föreningar.
Ja.
Men det finns väl ingen som Sävehof som är så fruktansvärt bra på att ta hand om gamla spelare och göra om dem till ungdomsledare och tränare och även föräldrar.
Ja, jag tycker det är riktigt kul och jag tror att även föräldrarna och de här spelarna, jag har ju själv gått den resan för jag har varit ungdomsledare för mina barn och jag tycker det är en förmån att kunna få vara med den resan. Alltså de som inte gör det, de missar väldigt mycket. Så att oavsett vilken sport det må vara så är det en förmån att få vara med sina barn i det läget och se kompisarna och hela paketet drivas uppåt. Men tillbaka till Sävehof, det är vilken storhet att både ungdom och ha den bredden man har, men även sen när man vågar och har modet att titta på eliten och satsa på kvinnor och män. Mm. Alltså båda tiderna och man är med i toppen på alla ställen. För det krävs ju och sen samtidigt så sköter ju man en av världens största handbollsturneringar, Partille Cup. Som Fredrik Andersson gör på ett fantastiskt sätt tycker jag. Så att, och det är ju, den resan är också helt fantastisk. Men det här, hela den här kombon då, den blir ju något... Och det är ju Sävehofs önskan, det är att göra bra samhällsmedborgare i grunden.
Ja, det är fint. Det är jättefint. Du har varit ledare då i många år, börjat som ungdomsledare för dina barn bland annat.
Mm.
De har spelat mycket handboll också då. Charles och Mimmi heter
jag. Ja, precis. De är uppvuxna i Hall så att, de vet inget annat.
Nej.
Nej.
Håller de på fortfarande?
Ja, Charles håller på och Mimmi var ju tvungna att sluta. De har taskiga knän, så de har åkt på sådana här korsband och sån skit som många är många ungdomar som åker på, tyvärr. Men där är det väl viktigt att man också jobbar långsiktigt och sådär.
Charles håller på alltså?
Ja, Charles håller på och Mimmi har avslutat då, på grund av hon åkte på två korsband, så på ett bara. Så att, jag hoppas att det räcker så.
Du, jag frågade dig förut hur du var som spelare. Ska vi komma likadan fråga, fast nu vill jag höra, hur är du som en ledare? Hur är du som chef och ledare?
Ja, men jag är väl, man är ju snart 52, så man har mognat lite. Men jag, som, jag har lärt mig lite grann, tror jag. Och i dagsläget så skulle jag väl säga att jag är väldigt... Jag är väldigt bestämd, men jag har ändå prestigelöshet i mig och som gör att jag vill få fram alla positiva bitar oavsett vem som har dem. Och att vi är ett lag som vi ska få framåt. Och tittar du på Sävehofs herrlag idag så har jag ju en tränare som heter Andreas Stockerberg jämte mig som är fantastisk och har massa fina is i bakfickan och är jättebra på sin sak. Jag har en andra ledare som är spelare i laget som Jonas Laron som är fantastisk handbollskunskap, Johan Jakobsson som har en helt annan blick, andra personer som är drivna, Jonathan Edvardsson som jag kallar lagkapten, vår lagkapten som är den yngsta lagkaptenen tror jag i handbollsligan, gör ett grymt bra jobb. Ja,
både Jonathan Edvardsson och även damernas Linnea Pettersson tycker jag är fantastiskt fina lagledartyper.
Ja, absolut. Och att få dem att växa, det är väl min
förmån. Men du sa att du var ganska bestämd, men är du rak?
Ja, definitivt.
Är du snäll?
Mycket snäll.
Är du det?
Ja.
Är du omtänksam?
Ja. Ja, mycket omtänksam och snäll.
Ja,
ibland är jag nog för snäll kanske. Men rak och tydlig och ärlig.
Ger du kritik? Ger du negativ kritik när andra hör på?
Kan jag göra om den är befogad, men då är den ju rak. Men jag berömmer nog mer än jag... Men jag tar även kritikbiten. Men det egentligen ska väl andra berätta hur jag är. Men det är väl nog en bild av mig om jag försöker se
härligt. Det. Det är, så, det är mitt intryck av dig också. Nästa låt. Ska vi se så jag inte tar bort här. Power of Me, Dermot Kennedy.
I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me.
You got the power over me, sjunger han Dermot Kennedy. Det är väl bra. Eller... Tiden går så himla fort så vi måste tona den här låten så vi hinner och avsluta på ett bra sätt. Och då vill jag prata lite mer om här, för att du har gjort ett många år nu både på som sportchef och på marknadssida och även de sista åren då som manager och coach för herrlaget. Det är många år totalt sett som du har varit på Sävehof. Det har varit olika uppgifter, olika roller.
Ja, ja, min kollega, vi sålde ju vårt företag här, Grünpeak, 2012. Och då satt jag i styrelsen i Sävehof. Och då ville väl, vi sålde till våra anställda. Och de anställda tyckte väl att Anders är lite överflödig. De andra fick vara kvar. Patrik, min kompanjon, han fick vara kvar. Och min fru fick vara kvar. Och det var väl Annette och jag som fick lämna där. Och då... lämnade ju Jerry Hallbäck stolen på Sävehof där. Och då tyckte styrelsen att jag kunde gå in och bara hjälpa till lite. Och då satt jag med på kansliet i Partleboalen med de övriga. Jag skulle varit med ett halvår. Men jag har varit där tills nu då. Så att, även om jag inte varit där 100% så jag har varit där 60% i början. För att, och ta över den sportchefsrollen som jag har haft i många år. Och inför detta året nu då skulle jag egentligen slutat för 1,5 år sedan egentligen.
Ja.
Men då när Robert Wedberg sa upp sig så fick jag frågan igen om jag inte kunde köra vidare, för vi satt ju lite i klistret, det satt lite taskigt till, så då stort hjärta har jag, så då vill jag självklart hjälpa föreningen, och då vill jag inte vara sportchef i det läget, utan då sa jag, då tar jag hand om herrlaget med Andreas Stockenberg som tränare och jag som tränare, coach och manager.
Så här i tittar i backspegeln så var det inte helt tråkigt, för det har ju gått väldigt bra.
Ja, men helt rätt, och det är väl något man kände själv där, att man ville visa, för det var ändå det laget jag har byggt upp och trott på. Så jag ville ju också visa att vi kunde, så nu faktiskt ett kvitto på det. Så att, stolt, mycket stolthet då.
Men du, jag var ju med häromdagen och så sista hemmamatchen. Det är ju ganska många som avtackas, bland annat du och Stockenberg och flera spelare och så vidare. Mm. Ser det bra ut framåt? Klarar de av det och hitta ny tränare, ny manager, nya spelare efter sådana som Viktor Ottosson och allt vilka det var som slutade?
Ja, ja, men som jag är manager fortfarande för laget, även om jag är på sista, så har jag ju återigen, så jag håller ju på med det för nästa år, så att jag lägger ju grunden som sagt för nästa år, så jag är ju med i de bitarna och de frågorna, så att jag har koll på det, så att det kommer bli jättebra.
Det är härligt, det gläder mig.
Ja.
Nu har vi pratat jättemycket handboll och dig, men inte så mycket civilt. Vad håller du på med civilt? Du har gjort massvis med saker där också. Du skulle kunna fylla ett helt program det också.
Ja, det har varit lite ända sedan vi kom från Tyskland. Så har vi startat igång lite olika saker. Och då har både min fru och jag tillsammans. Vi har kört igång lite olika grejer. Och återigen tillsammans med mina kollegor Patrik och Annette Strömberg. Då, som är mina bästisar. Som... Så vi gör mycket tillsammans. Vi har ett kontorshotell här i Sävedalen.
Jättefint, jag har varit där.
Ja, många som trivs där. Så att, det funkar bra. Jag sitter ju själv där och jobbar. Och sen har vi ett byggbolag. Patrik och jag som vi driver. Och Patrik är ju den som är ute och på plats. Och jag tar hand om kontorsbiten, om man säger så. Och han så reparerar och bygger och så för mycket vänner.
Ja.
Och sen har vi ett litet inredningsbutik här på gatan, Chateau 8.
Ja, det är kanske mest din fru som driver den, eller?
Ja, min fru driver den, och så har vi Åsa där som bästa Åsa.
Ja.
Som sköter den.
Det låter ju som du inte har större problem att hitta på vad du ska göra i alla fall.
Nej, det ska jag inte säga. Jag har massa idéer, så det finns mer idéer där bak så att man vill förverkliga så här. Så, att, så det kommer nog inte vara några problem. Tror jag
Nej,
inte.
Det tror inte jag heller. Nej. Faktiskt. Vad tycker du om att bo här i Sävedalen och i Partille då?
Vi fick ju förmånen att köpa Mats Grauers hus när vi flyttade in, och det var faktiskt huset vi älskade och läget. Vi visste inte så mycket om Sävedalen i del faktiskt, men väldigt bra, trivs jättebra. Jag tycker för barnens del när de har växt upp här, snabbt in till stan, bussen 7-8 minuter så är man där inne. Vi är jätteglada, vi är jättenöjda.
Härligt.
Sävedalen är super.
Det tycker jag med.
Ja, det är bra.
Ja, det är roligt.
Ja, det är härligt.
Anders, timmen har redan tagit slut.
Det är så, ja.
Ja, och jag får tacka för den här väldigt, väldigt trevliga timmen med dig, när du har berättat om dig själv, om handboll, om Partille, om alla människor du har mött, framförallt då i handbollen. Det har varit väldigt underhållande. Och får önska dig lycka till nu och hoppas att du ändrar dig så att du hoppar på nästa fråga från Sävehof om en vecka eller något.
Ja, vi ska avsluta morgonen här genom att försöka få den här bucklan.
Ja, det är ju det absolut viktigaste.
Ta den här bucklan till Partille igen.
Men oavsett om det blir guld, SM-guld även för herrarna, så man kanske inte ska säga så, men vilket det har ändå varit ett fantastiskt år även för herrarna.
Nej, alltså det är ju helt obeskrivligt år, så att det är ingen som hade, inte nog mer än oss själva som hade trodde på det. Så att vi kan vi åstadkomma något där uppe, och det är, imorgon är det en 50-50 match, så kan vi på något sätt där, så tror jag, om man bara får Skulle det inte så gå så bra så tror jag man är nöjd om några dagar. Det tror jag absolut man är. Men nu, just nu finns det inget annat och vi vet att vi är minst lika bra som Alingsås. Så att, vi har allt att vinna. Liksom. Så att, absolut. Så vi ska göra allt för att ta hem bucklan till Partille.
Vilka goda ord. Och då tackar jag dig för det.
Tack för
det.
Hej.
Tack.
Hej.